Du lyssnar på Webradio Areton.
Välkommen till denna podcast. Jag heter Fia Hobbs och arbetar som kropp- och samtalsterapeut inom friskvård sedan 25 år tillbaka. Jag är medförfattare till boken Boosta din business och tänker berätta om mina erfarenheter som lett mig fram till det jag arbetar med idag. Men tänkte börja med att backa bandet och berätta hur jag i slutet av 80-talet bestämde mig för att helt byta livsstil och gå från att vara anställd till att själv bestämma över min tid. Jag gör det genom att läsa inledningen till min bok Öst möter Väst, mental träning över gränserna, som kom ut 2010. Första kapitlet kallade jag helt enkelt Hur det hela började eller Hur man lär sig ignorera en kackerlacka. Jag sitter på en obekväm pinnstol. Framför mig på bordet spatserar en kackerlacka. Min första tanke är att förflytta mig långt därifrån, men sekunden efter hinner jag tänka att det bästa vore att dänga till honom så han inte stör mig mer. Jag gör ingenting alls. Det är november 1988 och här sitter jag i ett stort, kallt hus i Flushing, New York med en man jag träffade en gång. Och det är meningen att jag ska lära mig qigong och meditation. Undrar just om han planterat dit kackerlackan för att testa mig. Men under de nästkommande 10 veckorna som jag besöker Dr. Chen får jag bekanta mig med hela tjocka släkten kackerlacka. Till slut lär jag mig att skaka kappan lite halvt nonchalant för att det inte ska vara för uppenbart att jag inte vill ha några husdjur med mig hem. Jag har fullt upp med mina egna kackerlackor i lägenheten inne på Manhattan och de är jag betydligt strängare emot. Allting började med att jag hade sagt upp mig från jobbet från ett resebolag i New York som tog all min vakna tid. Jag hade drabbats av återkommande njurinfektioner och min västerländska läkare försökte få mig att ta någon dag med sjukledighet. Men i den branschen jag var så existerade inte den lyxen. Jag jobbade oftast mellan 12-15 timmar per dag. Och vad som gjorde att jag till slut sa upp mig var att jag hade råkat ut för en njurinfektion för andra gången på ganska kort tid. Och jag hade blivit tillsagd av min läkare Dr. Stolberg att vila. Givetvis var det inte möjligt och eftersom jag hade så pass ont att jag inte kunde sitta så inrättade jag mitt kontor på golvet och låg där med alla mina papper, flygbiljetter och telefonen alldeles intill mig. Min läkare som vid det här laget börjat förstå min situation ringde och kontrollerade om jag var hemma men där var det inget svar. Därefter ringde han mig på kontoret och undrade vad jag gjorde sittandes på jobbet när jag borde vara hemma och vila. Mitt svar fick till och med mig att häpna. Men jag sitter inte, jag ligger. Och precis när jag sagt det så gick det upp för mig hur fruktansvärt dumt det lät. Och jag förstod att jag brände upp min kropp i förtid. Jag tog ett beslut och sade upp mig och inom 2 månader var jag arbetslös. Jag hade redan på mitten av 80-talet börjat intressera mig för det österländska tankesättet och läste allt jag kom över. Och därför var det något som klickade till inom mig när jag såg en annons i tidningen The Times om akupunkturstudier. Jag kontaktade Dr. Chen och mötte honom första gången i Chinatown ovanpå ett buddhistiskt tempel där han hade sin praktik. Det var halvdimmigt av alla rökelser och i trappan till övervåningen fick jag kliva över en munk som satt i djup meditation och gjorde ingen min av att flytta sig. Jag trodde det skulle bli ett kort möte där jag la pengarna på bordet, blev antagen och sen var det klart. Till min förvåning så började han ställa frågor om varför jag ville lära mig akupunktur och om jag tränade qigong, hade jag ens hört talas om qigong. För enligt honom var det en viktig del av akupunkturstudierna och det var det första jag var tvungen att lära mig om jag skulle bli antagen. Rädd för att bli avvisad så sa jag att jag hade hört talas om qigong och var det bara så kunde jag nog lära mig det också. Sagt och gjort, och därför sitter jag nu hos Dr. Chen och min hjärna kämpar med att ignorera kackerlackan som inte visar några tecken på rädsla. Den har hittat ett hus där den går säker. Och jag har bara att acceptera det. Under 10 veckor sitter jag på tåget ut i Flushing i Queens för att träffa dem båda. Det hela slutade med att jag efter 10 veckor av privata qigongstudier blev antagen som elev Och vi var bara 3 stycken det året som blev det. Och jag började plugga akupunktur hos Dr. Chen ovanpå ett buddhistkloster i New York i januari 1989. Det här blev början till mitt nya liv. Från resebranschen med långa timmar och obekväm arbetstid till ett liv där friskvården tog en stor plats och blev en del av mig med större frihet och ledighet. Och jag hade turen att bo i New York med all möjlighet att studera för de bästa lärarna. Jag gick vidare och pluggade västerländsk medicin, kom in på akupressur och shiatsu, idrottsmassage. Jag arbetade med Geoffrey Ballet-skolans ballettelever. Jag gjorde praktik under 6 månader hos en läkare när jag startade upp min egen business. Sen hoppade jag in extra på en rad exklusiva ställen som Peninsula Spa, där man inte vågade be klienterna ta av sig sina juveler. Jag hade en kvinna som klient, hon var gift med en mycket känd man. Hon kom alltid till sina behandlingar med sina ringar på sig, och varav en bestod av 90 små diamanter. Det var knappt hon kunde böja ringfingret. Jag hade också en av mina mest obehagliga upplevelser på samma ställe. Och det var en maffiagubbe som ville ha massage. Tordes inte be honom ta av sig guldkedjorna så jag kunde massera hans kraftiga nacke som han hade besvär med. Han såg precis ut som han var tagen ur en Scorsese-film. Det var väldigt obehagligt, och utanför stod det 2 män på vakt och väntade på honom. Och jag var tvungen att bli klar prick på ett visst klockslag, inte en minut längre, för då skulle de komma in och hämta honom. Jag var ganska skakig efteråt och glad att jag slapp se honom igen. Jag jobbade även extra på Carlisle, ett 5-stjärnigt hotell på Upper East Side, och blev ofta inkallad då det var någon Hollywoodstjärna som kom. Betydligt trevligare klientel att få behandla, och jag träffade en hel del jättetrevliga filmstjärnor. Även Plaza Hotel hörde av sig och bokade in mig som terapeut. Och det tog inte lång tid förrän jag hade tillräckligt med egna klienter och arbetade även med min egen mottagning i Greenwich Village såväl som runt om på Manhattan. Och här kommer Andreas Aleman och kickar igång med This is Life.
Like the world with our souls. So
Jag är oerhört tacksam för mina år utomlands inom resebranschen och jag lärde mig mycket mer än jag någonsin anade när det gäller psykologi och människors beteende. Mest av allt lärde jag mig under en säsong på Ibiza och året var 1983 då jag hamnade på partyön för att min chef från föregående år han ville ha mig där som den lite mer seriösa guiden. Jag gick från att köra heldagsturer runt om i det som då var Jugoslavien till att ta resenärer till hippiemarknaden i Santa Eulalia på Ibiza. Jag hade varit stationerad i Dubrovnik under första året som guide och hade den absolut bästa arbetsplatsen i världen kändes det som. Varje vecka fick jag åka längs den vackra kuststräckan från Dubrovnik och ner längs hela Montenegro-kusten som är sagolik. Jag körde också turer upp till Bosnien-Herzegovina och har gått över den kända bron i Mostar ett antal gånger. Bron Stari i Most hade stått där sedan 1500-talet innan den sprängdes 1993 under kriget. Jag trivdes bäst när jag fick kasta mig in i det historiska och arkeologiska. Jag jobbade bland annat på Kreta och guidade på Knossos där man kan känna minoernas närvaro. För mig att hamna på Ibiza var lite av en chock då det klientelet inte var speciellt intresserade av vare sig historia eller något annat som låg utanför bargatan eller längre bort än stranden. Och ändå så lärde jag mig mer där än någon annan plats jag arbetat på. Det var verkligen en blandning av mycket liv och alldeles för tidig död. Jag kommer ihåg mannen som var på semester med sina barn och som fick ett grand mal epilepsianfall. Och jag blev tillkallad att gå upp på rummet för att se vad som stod på för personalen i reception var livrädda. Och det blev jag med när jag kom upp. Tyvärr visade det sig vara allvarligare än så och vi fick tillkalla SOS som hämtade hem honom. Kommer också ihåg mannen som hotade att ta livet av sig och jag var förbi varje dag för att se hur han mådde. Och när jag bankade på hans dörr så visste jag aldrig vilket skick han var i och vad som skulle möta mig. Det var ett stresspåslag. Men jag hade stort stöd av svenska prästen på plats som ryckte in och hjälpte till. Jag kommer ihåg alla ungdomar som trodde att de kunde gå på balkongräcken utan att ramla ner på asfalten och slå ihjäl sig, eller i bästa fall bryta benen. Jag minns det som trodde de kunde dricka hur mycket som helst utan att bli alkoholförgiftade och det som låg och sov ruset av sig under en dag på stranden och sen fick brännskador. Vi hade till och med en ung resenär som vi tog direkt från flyget när hon landade och körde henne till sjukhuset för alkoholförgiftning. När hon kom ut därifrån så höll hon sig lugn resten av veckan, ganska så omskakad. Jag har många historier att berätta, men vad jag lärde mig av allt detta var hur jag fungerade. Att möta människor i kris blev min största lärdom och framförallt se hur jag själv hanterade att bli slängd in i dessa situationer. Det fick mig att växa upp snabbt. Nu var det inte bara kris hela tiden och jag hade fantastiskt kul med mina kollegor på plats. Så jag skulle inte byta bort dessa erfarenheter. När jag sedan studerade NLP, neurolingvistisk programmering och även kognitiv beteendevetenskap, så var det en hel del poletter som ramlade ner. Helt plötsligt så fick jag namn på saker som jag hade gjort spontant för att det funkat bäst. Speciellt när det handlade om bemötande, kommunikation, kroppsspråkets betydelse etc. Jag erkänner gärna att allt jag lärde mig under mina år i resebranschen det är de bästa studieåren i mitt liv när det gäller beteendevetenskap. Det kanske inte är så konstigt att jag idag arbetar med personer som genomgår en livskris på grund av sjukdom. Och det var för runt 15 år sedan som den första i min vänkrets drabbades av cancer och fick mig att börja söka efter andra svar och lösningar. Hur man kan fortsätta att leva med ett sådant besked. Och vad som händer med närstående och det stora vakuum som uppstår när den nära dör. Jag vill ägna det här programmet åt alla de fantastiska människor jag träffat just på grund av att jag valt att arbeta med stresshantering för cancerberörda och deras närstående. Människor som betytt otroligt mycket för mig och som tyvärr lämnat alldeles för tidigt. Maj-Lis, som jag hade långt skridna planer med att starta upp det första dagrehabiliteringen med inriktning på friskvård och stödjande samtal för cancerberörda och närstående. När hon gick bort 2010 så gick också luften ur mig att fortsätta på egen hand. min älskade vän och kollega Susanne i San Francisco som kämpade mot sin lungcancer. Minna som jag följde på nära håll under de sista åren. Mona, Åsa, Patricia, Kristina, Annette, ja, listan är lång. Och ni har alla tillfört något hos mig och jag har haft förmånen att få vara stöd när ni behövde det som mest. Här kommer Norah Jones med Nightingale.
Nightingale, sing us a song of a love that once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for question I can't ask? I don't know which way the feather falls, if I should blow it to the left. Nightingale, sing us a song of a love. Was your journey far too long? All the voices that are spinning around me, trying to tell me what to say. So can I fly right behind you? You can take me. You can take me away.
Jag hade ganska tidigt en grandios plan på att starta upp ett behandlingshem för cancerpatienter i Stockholmsområdet. Jag kunde se framför mig ett hus på en naturskön plats där det jobbade olika professioner. Allt ifrån onkologer, sköterskor till komplementära terapeuter. Och där man som cancersjuk fick checka in mellan 6 till 8 veckor. Här skulle man få olika behandlingar och terapier, få psykosocialt stöd, lära sig laga näringsriktig antiinflammatorisk mat och i största allmänhet kunna ladda batterierna och få hjälp att gå vidare med sitt nya liv, hur det än såg ut. Det skulle även inkludera närstående och de kunde vara med så länge de ville och hade möjlighet. Den här bilden gick jag runt med ganska länge, tills dess att jag åkte över i januari 2008 till Dr. Carl Simonton på Simonton Cancer Center i Kalifornien. Han hjälpte mig att få ner mina tankar till en lite rimligare nivå, i alla fall när man ska börja från början och inte ens har ett korvöre att lägga i hatten. Det var här jag styrde om mina tankar och började hjälpa människor med deras stresshantering och fokusera på det som var friskt hos varje person. Alla som jag möter i min vardag och på min praktik pratar om hur det saknas något väsentligt inom cancervården när det gäller att ta hand om den mentala delen. Och det gäller både för de som är cancerdrabbade såväl som anhöriga. 2007 var jag på en stor konferens som arrangeras varje år av IPOS, International Psycho-Oncology Society, på lite olika ställen runt om i världen och den här gången så hölls den i London. Det var underbart att få träffa människor från 35 olika länder som samlades, diskuterade och utbytte tankar om cancervården och vikten av att ta hand om den psykosociala delen av sjukdomen. Det var läkare, psykologer, sjuksyrror och alla som på ett eller annat sätt jobbar inom området. Jag träffade en belgisk kvinna som jobbade på Cypern med cancersjuka och hon hade tagit in tai chi som fysisk och mental träning. Det finns ingen tvekan om att behovet är enormt och det skulle vara en stor avlastning för sjukvården när det gäller det psykosociala stödet för patienterna och även stöd till närstående. Det finns alldeles för få resurser för att kunna ta hand om de anhöriga och cancer är en sjukdom som drabbar alla i familjen, det drabbar vänner och det drabbar kollegor. Jag har under årens lopp gjort studiebesök på en rad olika rehabiliteringscenter för att bli inspirerad och se hur man arbetar i andra länder för att på bästa sätt stödja personer som går igenom utmanande sjukdomar. För cirka 5-6 år sedan besökte jag Royal Marsden Hospital i London som ses lite som en föregångare inom cancervården när det gäller just komplementära behandlingar. Själv blev jag besviken för jag trodde nog att de har kommit lite längre än massage, aromaterapi och avspänning genom visualisering och akupunktur. Jag träffade och samtalade med avdelningschefen och hon urskuldade sig för de hade fått flytta runt på olika avdelningar sedan en brand brutit ut just på deras avdelning. Och den nuvarande avdelningen kändes väldigt provisorisk. De satt i ganska trånga lokaler och själva avspänningsrummet det var med som en garderob utan fönster med två stolar och en stereo. Hon berättade att teamet bestod av 6 terapeuter totalt och att det funnits komplementära behandlingar sedan 1988 på sjukhuset. De försöker integrera behandlingarna på de andra avdelningarna i möjligaste mån och till exempel akupunktur hittar man på smärtkliniken. Vi hade ett trevligt samtal under lite drygt en timme. Känslan jag fick med mig när jag gick tillbaka längs korridorerna var att jag inte blev direkt uppiggad och glad av att besöka avdelningen och då var jag ändå frisk. Det är svårt för ett sjukhus att få till känslan av frisk vård och det sitter tunga energier i korridorerna. Vore kul att göra ett besök till för att se vad som har hänt sen sist. Mitt nästa möte lite senare samma dag var med Breast Cancer Haven Trust och här blev jag bemött av ljusa, lätta energier redan när jag klev in genom dörren. Det kändes som jag lyftes in och välkomnades av den vackra byggnaden. Dörren såg ut som ett bladverk, designen inomhus var i milda färger. Och det fanns ett litet vattenspel i ena hörnet. Det var verkligen en helt annan känsla att kliva in här. Breast Cancer Haven är ett ideellt center som funnits runt 15 år i London och startades av Sarah Davenport som tyckte att det saknades något i vården när en väninna till henne blev sjuk. Det har sedan dess blivit 3 center i England och förutom Cancer Haven London så finns det ett i Hartford och ett i Leeds. De erbjuder komplementära behandlingar, information och styrgrupper för bröstcancerpatienter som ett komplement till den vanliga vården, och det är gratis i allra möjligaste mån. De bygger sin verksamhet på donationer och de har personal som bara jobbar med att samla in pengar. De har totalt 30 personer anställda i dagsläget, fördelat på de tre centren, medan terapeuterna som kommer in och jobbar gör det på konsultbasis när det finns jobb uppbokat. Hittills har klienterna fått de första 12 behandlingarna gratis och sedan betalat i den mån de har kunnat. Efter finanskrisen hösten 2008 så kände de av att donationerna hade minskat, och nu får de som kommer, de får 6 valfria behandlingar och sedan betalar de ungefär halva kostnaden av en behandling. Jag föll som en sten för hela konceptet. Jag fick en rundvandring av ansvarig programchef, och vackrare arbetsplats får man leta efter. Centret är inhyst i en gammal kyrka, och den användes som dans- och dramacentrum innan Haven Trust tog över. Det är öppet och ljust och består av flera våningar, varav högst upp är ett rum med ett vackert runt handmålat fönster. Här uppe har de en träning i qigong, tai chi, men även samtal och stödgrupper. Nog för att jag själv haft en vacker praktik i fin omgivning, men det här är svårslaget. Om jag bodde i London skulle jag utan tvekan jobba här. Cancer Haven har ett antal forskningsprojekt igång på centret, varav några sponsras av läkemedelsbolag. Det finns flera cancerrehabiliteringscenter i England, och en av dem är Maggie Centers med 17 olika rehabcenter, inklusive ett i Hongkong och Barcelona som också ska få ett. I USA finns liknande upplägg. I Tyskland finns Arcadia Praxiskliniken som erbjuder både komplementära cancerbehandlingar och psykosocialt stöd, inklusive en rad terapeutiska behandlingar. Varför är det då så svårt att få igång något liknande i Sverige? Om man tittar på siffror över människor som generellt vänder sig till och använder sig av komplementär behandling i Sverige, så är siffran över 50%, och den siffran stiger. Det finns all anledning att lyssna på vad människor efterfrågar. Jag är så glad att få vara delaktig och initiativtagare till en helt ny fond som kommer stödja cancerberörda och deras närstående och sända dem till rehab utomlands, där de får den hjälp de behöver för att kunna gå vidare med sina liv. Jag är äntligen tillbaka till min dröm att få se ett rehab där man erbjuder cancerfrisk vård. Här ska ni få lyssna på Sarah Kay, som jag hörde för första gången på 80-talet, och jag tröttnar inte på hennes musik och hennes röst. All you love, turn to passion, Sarah Kay.
Your love, you took a little love.
I februari 2014 var jag med och startade upp Sensifem brösthandske tillsammans med några kollegor. Brösthandsken som togs fram av läkare i Italien 2006 kom till för att kvinnor lättare skulle kunna göra sin självundersökning just för att den ökar fingertoppskänsligheten upp till 6 gånger. Handsken som säljs över hela världen, oftast under olika namn. Men vi bestämde oss för att behålla namnet. När vi tog in den till Sverige. Och vi fick till och med lov att namnge vårt företag efter handsken, Sensifem. Det har varit en spännande tid och jag har lärt mig mycket när det gäller marknadsföring. Då jag tog rollen som press- och informationsansvarig. Vi insåg ganska snart att det inte var en självklarhet bland kvinnor att kontrollera sina bröst varje månad. Och vi stötte på mycket okunskap blandat med rädslor. Därför började vi hålla föreläsningar om brösthälsa. Vi var ute på turné med 1,6 miljoner klubben under förra året. Vi har varit med under Almedalsveckan de senaste 2 somrarna. Vi har stått på hälsomässan i Stockholm. Och allt för att kunna informera om hur viktigt det är att vi har koll på våra egna bröst. Att undersöka brösten, det tar 10 minuter och det bör göras liggande. Men brösthandske behöver man ha vare sig olja eller hudlotion utan man använder den direkt på huden. Vi har lagt upp all information inklusive en video på hemsidan sensifem.se så att alla kan ta del av den. Det är också viktigt att titta på bröstens utseende, på huden, på bröstvårtorna för att utesluta inflammatorisk bröstcancer. Och de flesta glömmer också att undersöka armhålorna. I år under Almedalsveckan så tog vi även upp problemet med täta bröst och mammografi, något som det pratas väldigt tyst om. Det är nämligen svårt att upptäcka förändringar i bröstet genom mammografi om man har tät bröstvävnad. Och upp till 40 år så har de flesta täta bröst. Mellan 40 och 50 år har ungefär hälften av kvinnorna tät bröstvävnad. Och från 50 år och uppåt är det runt 33% av oss kvinnor som har tät bröstvävnad. Vad som krävs då är istället ultraljud där man kan se förändringar och eventuella tumörer. Tyvärr är det långt ifrån alla som får reda på detta och jag kan bara ana att det är en resurs- och penningfråga. Det är den uppfattningen jag får av de läkare som jag har pratat med. Anledningen att vi startade upp vårt företag Sensifem var att kunna göra skillnad. Och vi har inte nöjt oss med att bara informera om hur vi bäst tar hand om vår brösthälsa och pratat prevention. Vi har också tagit steget längre och tagit initiativ till bildandet av en ideell förening som heter Fonden för cancerfrisk vård. Där vårt mål är att samla in pengar för att kunna ge både cancerberörda och närstående en ny start efter de är färdigbehandlade. Eftersom cancerbehandlingar är tuffa och bryter ner kroppen och det är framförallt tufft för psyket. Vi kommer släppa informationen under augusti 2015 och jag är glad och stolt att få vara ordförande och har en fantastisk styrelse med mig. Att få vara delaktig och dra igång en fond, det är ett stort projekt och jag är överlycklig att få vara med på den här resan. Tyvärr så har det inneburit att jag har fått dra ner på andra åtaganden och jag kommer precis i dagarna lämna mitt jobb som press- och informationsansvarig på Sensifem. Men glädjande är dock att just Sensifem är huvudsponsor till fonden för cancerfrisk vård. Och vi räknar med att flera andra företag, såväl som privatpersoner, kommer se vikten av att sponsra fonden. För vi känner alla någon som är cancerberörd. För tillfället är statistiken dyster. Var tredje person kommer någon gång under sin livstid drabbas av cancer. Och om 15 år, alltså 2030, räknar man med varannan person. Sen kan du räkna in alla de närstående som också drabbas. Det är så mycket vi kan göra för att stoppa den utvecklingen. Att ändra livsstil skulle eliminera minst 30% av all cancer. Och rökning är den största boven som kostar samhället 30 miljarder kronor varje år. 30 miljarder! Tanken med fonden är att stödja de som är färdigbehandlade från sin cancersjukdom. Men även de som lever med kronisk cancer så att de ska kunna få komma iväg en vecka utomlands med en närstående, partner eller vän för att få stöd och gå vidare. Lära sig stresshantering, ta del av ett psykosocialt stödprogram, lära sig yoga eller qigong, mindfulness och också få tid till att vara, att möta varandra igen i en friskare inramning och få göra en ny start i livet. Jag kan inte tänka mig något bättre än att få arbeta med detta och den visionen jag hade att starta upp ett dagrehabcenter i Stockholm är nu förflyttad till ett cancerrehabcenter utomlands och jag är väldigt nöjd. Vi är precis i uppstarten. Den 1 juni 2015 bildade vi den ideella föreningen och vi har ansökt om 90 konto. Under augusti kommer första pressreleasen. Vi har en väl sammansatt styrelse med olika kompetenser och styrkor. Och för att samla in pengar kommer vi ha lite olika event, allt ifrån golfturneringar till föreläsningar och underhållning. Vi behöver din hjälp att sprida att vi finns. Sensifem, som är huvudsponsor, skänker 10 kronor för varje såld brösthandske. Och det är ett bra sätt att hjälpa, plus att du gör dig själv en tjänst samtidigt. Jag tror på människors goda vilja och jag vet att det finns stora pengar i omlopp. Och om vi bara kan få en bråkdel skulle vi kunna uträtta ofantligt mycket. Jag är även övertygad om att man inom affärsvärlden kan se förmånen av att stödja denna fond. Inte bara för att det ger goodwill, utan för att förr eller senare händer det oss själva eller någon i vår närhet. Och då vill vi ha den bästa eftervården vi kan få. Här kommer Here to Love You med The Doobie Brothers.
But it says that the weight of the world's problems is enough to make a bomb fall out of space. But it ain't even worth it to live with all that's going on. Let me just go down and say that I'm glad to be. Same path.
boken Boosta din business har jag valt att berätta hur mitt företagande sett ut under de senaste 25 åren. Från att vara anställd till egenföretagare med enskild firma. Sedan startade jag upp ett eget aktiebolag och 2 år senare ytterligare ett, den här gången tillsammans med flera kollegor. Och nu senast i raden av utmaningar som jag gett mig in på är den ideella föreningen som heter Fonden för cancerfriskvård. När vi väl fått den på kartan så kommer cancerrehabcenter för friskvård vara ett faktum. Där kommer alla vara välkomna, oberoende vilken cancer man haft, man eller kvinna. Det som inte har råd att komma på en veckas friskvårdsrehabilitering får ansöka om pengar i Fonden för cancerfriskvård. Vi kan alla hjälpa till och vill du vara med så kan du vara stödmedlem. Det kostar 100 kronor om året. I den här podcasten har jag fokuserat på min drivkraft och det är en av de viktigaste punkterna när du startar upp ditt företag. Att hitta ditt varför, din drivkraft. För det är mycket tid och energi som går åt att starta upp ett företag. Och motivationen måste finnas för att vara uthållig. Mina samlade tips, de får du läsa om i mitt kapitel i boken Boosta din business. Och jag tror det var Winston Churchill som sa, det bästa sättet att få ett arbete att verka svårt, det är att skjuta upp det. Jag säger, sätt igång idag, lycka till och spark i baken och tack för att du har lyssnat.